Det är måndagen den 6 oktober. Jag heter Tove Livendal och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. När Sovjetunionen föll samman 1991 blev Anders Åslund ekonomisk rådgivare till den ryska regeringen. Planen var då att landet skulle lämna den kommunistiska planekonomin och utvecklas till en västlig marknadsekonomi. Men så blev det inte. Ryssland blev förvisso en marknadsekonomi, men ingen demokrati eller fungerande rättsstat. Anders Åslund är professor i internationell ekonomi, senior fellow i tankesmedjan Frivärd och välbekant för Svenska Dagbladets läsare och lyssnare. Tidigare kolumnist, nu återkommande gäst i podden och på ledarsidan. Och i höst är han aktuell med boken Sovjet som det verkligen var, utgiven på Medströms förlag. Varmt välkommen Anders.
Tack så mycket Tove.
Kan vi börja med, jag är nyfiken, varför blev du rådgivare till den ryska regeringen?
Ja, det var en kombination av rätt naturliga faktorer. Jag hade varit rapportör vad gäller ekonomi på den svenska ambassaden som första ambassadsekreterare från 1984 till 1987. Och då lärde jag känna de flesta framstående ryska ekonomerna. Det var ju en väldigt liten skara och den var mycket hierarkisk. Och som svensk diplomat så fick jag bara se folk som var antingen chefer eller vicechefer för stora forskningsinstitut. Så man kom upp till toppen. Och jag hade då innan doktorerat på ekonomi vid Oxford-universitetet. Så att jag hade en naturlig inträdesbiljett. Och sedan fortsatte jag att hålla kontakt med ryska ekonomer. Delvis genom de här utmärkta svensk-sovjetiska rundabordssamtalen som leddes av Misha Solman och Daniel Tarsis. Och delvis andra kontakter. Från 1989 så blev jag ju professor vid Handelshögskolan och satte upp Östekonomiska institutet där. Så jag hade mängder med kontakter. Och från 1990 så började jag samarbeta med Jeffrey Sachs och David Lipton som då jobbade i Polen. Och de behövde någon som kunde Ryssland, som kunde Sovjetunionen. Hur fungerar det och vem talar man med? Och jag hade kommit ut med min bok Gorbachev Struggle for Economic Reform 1989 som hade gått mycket bra. Och mina teser där var att Gorbachev vill verkligen reformera Sovjetunionen. Men han förstår nästan ingenting så här kommer leda till kollaps av systemet.
Mm. Och det gjorde det. Man tryckte pengar och gasade på.
Just det.
Men minns du då när du tog det här uppdraget, vad tänkte du? Kände du att nu kommer vi att kunna förändra det här?
Jag såg att det var en chans, men jag såg oerhörda svårigheter. För att det var så mycket som behövde göras. Det här var en oerhörd krasch. BNP i Ryssland, Sovjetunionen föll sannolikt med 10% 1991. Inflationen var redan upp i 100% och det var uppenbart att det skulle gå till hyperinflation, tusentals procent. Så att det var väldigt svårt att stoppa det. Och väst var mycket skeptisk till att ge något bistånd. Och politiskt var det mycket svårt. Kunskapen om vad som behövde göras var minimal i Ryssland då.
Mm. När och under vilka omständigheter lämnade du uppdraget?
Lämnade i januari 1994 och det var efter att Viktor Tjernomyrdin hade blivit premiärminister och utnämnt några sådana här riktiga korrupta statliga direktörer till vice premiärministerposterna. Och vår huvudman, Yegor Gaidar, som hade varit premiärminister, hade avgått och även Boris Fjodorov som var en god vän till mig som var vice premiärminister och finansminister. Och bara en av de viktiga reformatörerna som var kvar, Anatoly Chubais som var vice premiärminister och privatiseringsminister. Så att Då tyckte Jeffrey Sachs och jag att det var dags att gå och säga att det här är på väg mot korruption och inte mot reform. Mm. Och så var det.
Och för att också, kände du att jag kan inte verka under de här omständigheterna eller ja, jag riskerar att bli delaktig i något jag inte vill? Eller?
Bägge. Mm. Att vi såg att det var på väg i fel riktning och att vi inte kunde påverka och att det inte var moraliskt acceptabelt. Så att jag tycker att vi gjorde ett korrekt avslut. Mm. Den politiska basen för den typ av ekonomiska reformer som vi ville se fanns inte. Och då ska man lämna. Mm.
Berätta om den här boken som du har publicerat nu, Sovjet som det verkligen var. Vad är det för slags bok?
Jag rapporterar oerhört mycket när jag satt vid ambassaden i Moskva. Det är alltså tiden när perestrojkan började. Gorbatjov var fräsch och ny som ledare. Och halva boken är observationer från Moskva och halva boken är observationer när jag var ute och reste i 6 olika sovjetrepubliker. Så att det här är i rätt hög grad reseberättelser. Mm. Så att det är mer journalistiskt kan man säga än vanlig diplomatisk rapportering. Men det var ju viktigt vid den här tiden att förstå hur läget faktiskt var. Och grundtonen var ju att folk var totalt cyniska. Och jag har där en rapport när jag gick ut och frågade folk om första veckan när Gorbatjov hade kommit till makten. Och då ska man ju inte fråga vad tycker ni om att Gorbatjov kommit till makten. Utan jag ställde frågan, vad var det viktigaste som hände den här veckan? Och det dominerande svaret var att gurkan från Georgien hade anlänt på kolkosmarknaden i Moskva, så priset hade fallit med hälften. För att ingen trodde att det spelade någon roll vem som var ledare för kommunistpartiet. Det var en stark känsla att allting sitter fast. Ingenting kommer att förändras på årtionden.
Mm. Jag tycker att det är ett enastående grepp. Det är ju en rikedom tycker jag som läggs i dagar här. Och sen är det ju också skrivet i form av handbrev som det heter. Och de är ju då, vad jag har förstått, det är inte en formell skrivelse som ambassad, eller som, ja, man måste liksom, det är inte liksom, det är lite mer informell beskrivning och det gör ju att du får med väldigt mycket fina detaljer, miljöbeskrivningar, personbeskrivningar, det är lukt och smak och jag tycker verkligen att det är så häftig läsning, måste
Tack.
Jag säga. Men det är också så att det här hade ju inte varit så, jag tror inte det hade fängslat mig lika mycket om det inte hade varit så för den roll som Ryssland spelar idag. Där vi sitter och försöker förstå på olika sätt och både förstå men också förhålla oss till det som sker. Du skriver, vi ska tala om några kapitel här tänker jag. Du beskriver en text, väldigt tafatta försök till demokrati. Och det är en debatt som arrangeras av Komsomol, kommunisternas ungdomsförbund och diskussionsklubben Vetenskapens vänner. Berätta om den upplevelsen.
Ja, det här var då en stor, ett stort auditorium alldeles i centrala Moskva, lite bortom centralkommitténs huvudbyggnad. Och vi fick komma dit som diplomater. Det var tillåtet, vilket var rätt ovanligt. Och vi var då 3 kollegor som var där och hade biljetter. Och det kanske var uppåt 1000-tal personer i salen. Och satt 11 herrar, notera bara herrar, på scenen. Och där skulle vara ungkommunisterna. Och det var ingen av de här som var under 40. Och när folk skulle börja tala så blev de så upprörda för de var inte vana att tala. Och de blev då närmast hysteriska. Inte på grund av att det var någonting väldigt känsligt de talade om utan helt enkelt på grund av att de inte var vana att tala offentligt. Och det här var en väldig skillnad mot vad man såg av de offentliga koryféerna. Och jag hade varit mycket i Polen innan, och i Polen var det inte alls de problemen. Polackerna var vana att tala offentligt långt innan kommunismen föll. Så att, det här var då ett tecken på hur förtryckta ryssarnas mentalitet faktiskt var.
Det är, ja, du beskriver, det är verkligen den här ovanan. Hur gör man ens?
Mm.
Och
du kommer säkert ihåg från skolan, det var en viss tid, men rätt tidigt, som man fick lära sig att tala inför klassen.
Absolut, och naturligtvis, det krävde ju någon form av auktoritet i rummet som klarade av att upprätthålla spelreglerna också. Så var det ju. Du citerar Gorbachev här som förhåller sig till det faktum att det är trevande. Han säger så här i ett tal: nu går vi som på nytt igenom demokratins skola. Vi lär oss. Vi har inte tillräckligt mycket politisk kultur, inte tillräckligt mycket kultur för att föra en diskussion, att respektera ens våra vänners åsikter. Vi är ett emotionellt folk. Det här kommer vi nog att klara av. Vi kommer att växa till oss. Har man vuxit till sig?
I det här, ja. Och just det här avseendet så var Gorbachev väldigt klok. Ett av hans stora första framträdanden var i Leningrad 17 maj 1985. Han gick ut och talade med vanligt folk. Och det här var en stor sensation. För att normalt så uppträdde partikoryféerna hela tiden enbart i slutna rum. Allting var kontrollerat. Och här var det då en generalsekreterare som faktiskt gick ut och tala fritt med vanligt folk. Och vad Gorbachev då sa, det var inte särskilt märkvärdigt, men det rapporterades. Så att det var helt oredigerat och helt öppet. Och Gorbachev gjorde det här uppenbarligen avsiktligt för att få fram ett bättre samtal.
Men det skulle inte hända idag?
Idag är det då förtryckt. Och vad som vi har fått, som ryska ledningen är utomordentligt duktig på, det är en massiv desinformation. Så om du ser på ryska tv-program nu, det är det 7 herrar, fortfarande bara herrar. Om det skulle vara någon dam så är det Margarita Simonyan, som nu opereras för bröstcancer och som är chef för RT, Russia Today. Men annars är det då 7 propagandister som talar om hur bra det är med kriget i, ursäkta, den särskilda militära operationen i Ukraina.
Mot nazifieringen.
Ja,
just det.
Och de gör det här på ett rätt skickligt sätt, så att det är då folk som är professorer eller ledande personer vid olika tankesmedier i Moskva. Och tidigare så lät man en eller två oppositionella vara med, men sedan kriget började så har man helt slutat med det, och det är bara likasinnade eller med mycket små åsiktsskillnader som uppträder.
I ett brev så beskriver du en stämningsbild från intelligensken i Moskva. Hur ser den ut idag?
Jag ser på mina gamla vänner i Moskva, som ju då inte är de unga längre. Och det är 3 delar. Den största delen har emigrerat. Ja, åtskilliga för övrigt dött. Diego Gaidar och Boris Fjodorov, som jag jobbar med, dog för 17 år sedan. Och sedan är det många som har blivit helt tysta. Och de har gått i intern exil. Så att i allmänhet sitter de på något institut, skriver meningslösa utredningar som ingen bryr sig om, allra minst de själva. Och det här är närmast intellektuell terapi, precis som det var på 80-talet när jag bodde i Moskva. Och så är det några udda personer som faktiskt agerar tillsammans med Putin. Men de är mycket få. Jag känner fler av dem, men det var inte mina vänner.
Mm. Finns det någon opposition att tala om i Ryssland idag?
Nej, man får inte vara opposition. Det är väl ett par tusen politiska fångar och i själva verket väldigt många mer. För det vanliga sättet som man fängslar folk nu är på grund av så kallade ekonomiska brott. Och alla har gjort någonting med skatterna som man kan säga är ett brott. Mm. Och då kan de sättas i fängelse.
Som Chodorkovsky?
Ja. Och för vida mindre saker. Så att det är väldigt svårt att säga vem som är politisk fånge och vem som är någonting annat.
Mm. Som vi varit inne på så finns det ju många interiörer också från Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland och fler ställen. Jag måste bara återigen varmt rekommendera, det är ett otroligt samtidsdokument. Du besökte också Georgien, som du beskriver då som en orysk sovjetrepublik, ett svårbegripligt klansamhälle. Och så skriver du mycket sades, men det intressantaste var vad som inte sades. Vad var det som inte sades?
Typiskt då var att man kritiserade inte första partisekreteraren, som var en hårdför man. Medan man talar varmt om Edvard Shevardnadze som hade lämnat något år tidigare för att flytta till Moskva och bli utrikesminister. Så att det var väldigt svårt att förstå. Och det var uppenbart också att det var klaner. För vi kunde se på namnen vilka klaner folk tillhörde. Det var också uppenbart att det var en massa svart ekonomisk verksamhet som ingen talade om för oss hur det gick till. Och det här har faktiskt fortsatt. Jag förstår inte klanbildningen i Georgien idag. Jag har aldrig förstått hur den här oligarken Ivanishvili har kunnat vinna valen, om det är rent valfusk eller om det finns grupper som tycker så illa om de här liberala, sofistikerade personerna som vi normalt ser från Georgien.
Hur ser du på Georgiens öde framåt?
Jag är inte expert på Georgien, men vad jag hör från dem som följer närmare är mycket pessimistiska. Att Ivanishvili som stöds av Putin har ett totalt grepp om landet.
Mm. Huvuddelen av boken är ju de här skrivelserna som ni skickar hem till UD. I efterhand, finns det någon missbedömning som du kommer ihåg eller grämer i över?
Nej, inte alls faktiskt. Utan poängen är vad vi inte kunde veta. Det är var kommer det här att sluta? Mm. Och så är det ju alltid. Mm. Vi kunde se riktningen. Och vad alla tyckte vid den här tiden i Ryssland som vi träffade, det var det att vi måste gå så långt som vi kan i en liberal, marknadsekonomisk, frihetlig riktning. Sedan en del av de personer hade att göra med de äldre så kallade liberala ekonomerna gick sedan tillbaka och blev kommunister. Efter att Sovjetunionen hade fallit samman så gick den ena efter den andra tillbaka. Och det här var ju i hög grad att deras expertis var ju marxist-leninism. Och det är ju inte mycket att ha i en fri marknadsekonomi. Så att de förlorade sitt humankapital. Och det är ju en personlig tragik för dem. Och vad gör man då i sin bitterhet? Jo, man går tillbaka till det man kan. Och därför så föll de bort. Men det kunde man ju inte veta då. Och jag tror inte att det var särskilt viktigt heller. Men det centrala var ju att vi visste aldrig under den här tiden hur långt kommer Gorbatjov att gå. Och den här boken slutar ju när det gäller rapporten i augusti 1987. Det är november 1987 som Gorbatjov kastar ut Boris Jeltsin. När han får en reformistisk opposition inom partiet. Sedan i mars 1990 gör Gorbatjov sitt avgörande misstag. Han låter sig väljas till sovjetisk president utav partiet och inte av befolkningen. Och sedan det tredje misstaget som var ekonomiskt var i oktober 1990, så förkastade han det reformistiska 500-dagars programmet, och då hade Sovjetunionen ingen ekonomisk politik alls, och det gick rakt åt skogen. Det här var helt enkelt en hyperinflationspolitik, vilket Gorbatjov med sin totala brist på ekonomisk kunnande och även på folk som kunde ekonomi omkring sig inte förstod.
Det är hisnande. Man tänker ju att det är ibland som tillfälligheter och så här, ja, det är som mänskliga styrkor och tillkortakommande som fortsatt avgör så väldigt mycket. Det är, och att han då inte förstod att lyssna på folk som begrep ekonomi då.
Alltså, det här sånt som jag diskuterat i andra sammanhang, att det fanns ju ingen i Sovjetunionen som hade en doktorsgrad från ett västligt universitet. Det var helt avskuret. Makroekonomi var förbjudet. Mm. Så att om man talar med goda akademiska ryssar från den tiden, det enda de kunde, det var Karl Marx. Das Kapital. Mm. För att där var det faktiskt lite makroekonomi. Men det här är då från 1860-talet och det är lite tidigt. Så att det gick inte vidare. Den som jag såg då som hade mest kunskap, det var Boris Fjodorov. Som var skandinavisk handläggare vid Gosbank, den statliga centralbanken. För han fick läsa Financial Times. Och det var mycket få som... Andra hade högt stående akademiker, hade tillgång till vad som kallas vita tass. Jag har aldrig sett den, men den hade då mer egentlig information. Men jag tror inte att den var så vidare. Och så framförallt var det Yegor Gaidar, som hade spenderat många år utomlands i länder som Kuba och Jugoslavien på grund av att hans far hade varit utlandskorrespondent. Mm. Så att det var rena chanser, de som hade varit utomlands. Men det var oerhört viktigt att folk hade någon kunskap från omvärlden. Och här är Gorbatjov umgicks bara med herrar utav hans egen ålder, nästan alla ryssar som hade precis samma erfarenheter som han själv. Så att han gick aldrig ut för yngre personer, inga utlänningar. Och medan Jeltsin, förbluffande, då plockade upp de bästa och mest kunniga ekonomerna som var 35 år. Och gjorde en regering av dem. Så att hösten 91, jag skulle ha valt ungefär samma personer som Jeltsin till hans regering. Kanske satt de på lite andra jobb, men i princip samma personer. Så att det här är någonting som är svårt att förstå. Folk uppfattar Gorbatjov som väldigt sofistikerad. Ja, han var mycket duktig politisk manipulatör. Medan Jeltsin hade mer strategisk syn. Sen så hade han ju ett stort alkoholproblem som försvårade för honom. Men han hade, utan Jeltsin hade inte blivit någon ordentlig reform. Mm.
Du beskriver ju i boken, och det har ju andra gjort som du, det här med att leva i ett land där man hela tiden är bevakad och avlyssnad, och då kommer det rätt osubtila signaler om att vi ser dig. Hur var det för dig att leva i detta?
Jo, vi var ju hela tiden medvetna om det. Och för att ta några exempel, 1986 så upptäckte vi på ambassaden att hela ambassaden var avlyssnad. Och att det här var från början. De svenska myndigheterna i sin godtrogenhet hade inte bevakat ambassadbygget under natten. Och därför hade ryssarna satt in i armeringsjärnen mikrofoner. Och där satt de då i betongen hela tiden. Vi hörde senare på omvägar från KGB:erna som hade lyssnat på ambassaden att det var väldigt svårt att lyssna på den svenska ambassaden på grund av att mikrofonerna satt allt för långt in i betongen. Men det var ju en klen tröst. Och sedan, det värsta, det var sommaren 1987, två händelser. Det ena var att min gode vän på ambassaden, Mats Staffansson och jag, vi bodde bredvid varandra i samma hus utanför ambassaden. Och vi fick reda på, utav våra bekanta, att KGB hade förhört 33 av våra bekanta. Börjat av folk som vi knappast kände och kommit till våra närmaste vänner. Och de hade då blivit förhörda mellan 3 och 12 timmar utav KGB. Enbart på grund av att de kände oss. Och 4 av de här familjerna såg vi senare till att hjälpa att få, så att de fick politisk asyl i USA. För att situationen blev så svårartad för dem. Och jag hade en middag hemma i min lägenhet i Moskva i maj 1987. Och det var en polsk middag. Det var 3 polacker och vi talade polsk och engelska och ryska. Och i 3 olika rum. Middagen började 7 och slutade 2:30 på natten. Och nästa dag så kallades den högste polacken, som var Pols tv-chef i Moskva. Han kallades till säkerhetstjänsten på den polska ambassaden. Och de visade honom full utskrift av allting som hade sagts i lägenheten hela natten. Och han fick då frågor som, varför sa ni så och så 11:49? Och efter det här så utvisade de här 3 polackerna ungefär en månad senare. För att, så att vi kände oss då som att vi råkar inte illa ut. Men vi är giftiga. Mm. Folk som vi umgås med hamnar i svårigheter. Mm. Och det är ju även så som det är med oppositionella i Ryssland idag. Mm. Att de kanske inte är rädda för egen del på grund av att de är mycket modiga. Men alla möjliga människor runt omkring dem försätts i svårigheter. Så när jag lämnade Ryssland i slutet av augusti 1987. Det kändes i 3 månader som om jag hade gått och burit en stor järnmantel som jag nu hade blivit av med.
Man får också lära sig vad en nyckelpiga är. Ska du veta vad det är?
Ja.
Det visste jag inte innan.
Ja. En nyckelpiga är en dam i allmänhet i rätt hög ålder som sitter på varje våning i ett hotell och håller ordning på gästerna så att ingenting som inte bör försigkomma på hotellet försigkommer.
Just det, men kan också användas för att dela information om gästerna. I högre ort.
Det är huvudsyftet med nyckelpigor.
Ja, det är inte tänker vandel. Det kan för sig gå mycket på hotell annars av den annat slag. Men
det agerar de också emot.
Okej. Ja, jag funderar på, för några år sedan så intervjuade jag ju 3 diplomater som du känner väl, Thomas Bertelman, Veronica Bard och Christer Bringéus.
De tjänstgjorde allihop samtidigt med mig i Moskva.
Ja, och Thomas Bertelman som var vår ambassadör i Moskva 2008-2012, han sa så här då, att både dagens Ryssland och Sovjet är egentligen uttryck för det gamla ryska imperiet. Och Ukraina-konflikten som vi ser nu, det är en del av det ryska imperiets sammanbrott som började under första världskriget, tog en paus efter revolutionen, fick ny fart under andra världskriget och senare i samband med 1991. Och han säger så här, att vi brukar säga att det var en sån fantastisk sak att Sovjetunionen kunde upplösas fredligt, men det är inte riktigt sant. Det har varit ett halvt dussin krig sedan dess. Och det som pågår nu är en del i denna långa kedja. Det som predisponerar till ett auktoritärt styre i Ryssland är imperiet. Håller du med? Finns det ett särskilt anlag för auktoritärt styre i Ryssland?
Jag skulle säga att det är lite annorlunda, men bara som en nyans. Putin använder imperiet som ett för att rättfärdiga sin diktatur. Så för Putin är krig nödvändigt. Först kriget mot Tjetjenien, sen krig mot oligarkerna 2004. Inte ett riktigt krig, men principen är samma. Sedan kriget mot Georgien 2008, kriget mot Ukraina 2014 och kriget 2022. Så vad jag brukar säga är att för Putin är det bättre med ett dåligt krig än en bra fred. För om det är en bra fred, då måste han göra någonting för folket. Om det är ett dåligt krig, då är det bara fråga om att försvara imperiet. Och därför så passar det Putin att hålla på med krig. Det är därför han inte vill ha något eldupphör. Och framförallt inte någon fredsuppgörelse så länge som Ukraina existerar. Utan Putin har gjort imperietanken till sin central. Men jag doktorerade i Oxford och där fanns ju fruktansvärt mycket gammalt brittisk imperietänkande. Så studenter som säger, ja, irländarna har alltid stuckit oss i ryggen. Den typen av imperietänkande som var fullkomligt oacceptabelt. Men i princip, men som förekom. Så att sånt här imperietänkande dör svårt. Och vi hade ju vårt eget imperietänkande i Sverige. Och vi har sett det ena landet efter det andra som har övergett det. Och de länder som har lidit mest, det är Storbritannien. Brexit har ju väldigt mycket av gammalt imperietänkande i sig. Om man går tillbaka till Enoch Powell, Tory-politiken till exempel. Och i Frankrike så finns det ju också fortfarande, även om de fick mer smäll både i Vietnam och i Algeriet. Så att imperietänkande dör långsamt. Jag ser det inte som unikt ryskt. Mm. Men det ryska problemet är snarare att imperietänkandet är så levande och så starkt. Men vad man säger nu om opinionsläget i Ryssland är att 15% eller så stöder Putin och hans krig i Ukraina. 15% liberaler som är helt emot det men säger ingenting. Och så 2/3 av befolkningen är så opolitiska som de bara kan vara, eller apolitiska. Och tidigare så har man 1/3 av vardera, de här tre grupperna. Nu är den apolitiska mycket större. Och de som är starkt emot eller starkt för, mycket färre. Så jag ser inte det här som någonting särskilt ryskt, utan någonting som är kvar i Ryssland. Och för mig är det naturliga slutet på kriget. Det är ungefär som vad som hände i Tyskland 1918. De tyska trupperna stod långt bortom de tyska gränserna både i öst och väst, och fronten höll, men den höll inte i Berlin på grund av att folk hade fått nog. Och i Ryssland, som vi såg under Gorbatjov, allting börjar från toppen. Om någonting ska ske i Ryssland så bör det vara i toppen, och det kan vi inte veta innan. Vad vi vet det är att Putin är oerhört paranoid. Han lever då i tre olika skyddsrum, bunkrar. Och när han talar med folk så talar han till en vägg av tv monitors. Och alla de här tre skyddsrummen ser precis likadana ut, så vi kan inte se vilket av dem han är. Ett i Valdaj, mitt emellan Sankt Petersburg och Moskva. Ett i Nova Garjova utanför Moskva. Och ett i Sochi vid Svarta havet. Och han åker i ett pansartåg mellan de här tre platserna. Och han vågar inte flyga. Och det ryktas allmänt att han använder en eller två dubbelgångar.
Just det, det tänkte jag fråga.
Och vilket jag tror är riktigt. Men det här borde man ju kunna konstatera. Och jag förmodar att underrättelseorganisationerna vet det. Att man kan nu identifiera ansikten tillräckligt väl. Och när han träffar sitt säkerhetsråd, som han gör 2-3 gånger om året bara i person, då håller han dem minst 10 meter ifrån sig. Så uppenbarligen är han rädd att hans närmaste personer ska vidröra honom och därmed förgifta honom. För det är svårt att hitta någon annan förklaring. Vapen och sånt, det kan man ju se till att de inte har på sig. Mm. Och minst under covid så tvingas folk sitta i karantän 2 veckor innan de fick träffa Putin. Och de här sakerna vet vi. Och Putin lever då i total isolering. Så att han får all information genom dossier. Så att han får varje morgon när han stiger upp, det vill säga klockan 12, får han 3 dossier. En från presidentgardet om vad som sker i hovet. En från FSB, hur det står till in i landet. Och en tredje från SVR, hur det står till i utlandet. Ingen ekonomisk information.
Mm. När var senaste gången du var i Ryssland?
2017. Sedan dess har jag varit förklarad persona non grata på grund av att de inte tycker om mina skriverier om Ukraina.
Mm. Ja, det är bäst att du håller dig därifrån, tänker jag.
Det är samma med min familj, att de är strikt tillsagda att inte åka till Ryssland, vilket de mycket väl förstår.
Mm. Hur har det varit, tycker du, att gå tillbaka och titta på de här breven?
Ja, jag blev glatt och överraskad. Jag var en kollega som föreslog att jag skulle be att få ta ut dem och att det är rätt lätt att göra nu. Mm. Och så gjorde jag det, och jag fick ett 70-tal. Och jag tyckte att de var rätt intressanta. Och sen tittade jag på vad som var intressant, och jag såg att det som är reseberättelse som är mer intressant. Det är rätt många saker som är då detaljerade reformförslag och sådant. Det är ju fullkomligt irrelevant i sammanhanget nu. Och dessutom så diskuterar jag rätt mycket i min bok Gorbachev's Struggle for Economic Reform. Så jag vill inte duplicera vad jag hade gjort där, utan det här är då allt det andra som inte är ekonomiska reformer, även om jag berörde lite här och där.
Mm. Finns det hopp för ett annat Ryssland?
Oh ja. Att Vladimir Karamurza, en av oppositionsledarna nu som utbyttes för ett år sedan, det är att Ryssland har en vana att kollapsa helt och hållet. Och vi såg det 1917, och vi såg det 1991, att alltihop bara kollapsade. Och anledningen är ju att makten idag är så oerhört koncentrerad till en person, Vladimir Putin. Och det är ingen som kan ta hans plats. Så om någonting sker, så sannolikt blir det en total kollaps av systemet. För att när Stalin dog, så varnade att då skulle ännu värre personer som var i flyglarna ta över. Tvärtom. Utan det blev en våldsam liberalisering. Det blev Chrusjtjov som kom istället. Och likaså när Brezhnev dog, så varnade man för att det skulle bli de hårda reaktionära kretsarna som skulle komma. Efter en liten stund så blev det Gorbatjov. Mm. Så att när det blir en sån här stor förändring i Ryssland så har det i allmänhet blivit en liberalisering. Eller efter rysk-japanska kriget 1905 så blev det, valde man en duma för första gången. Så att när en sån här fruktansvärd diktatur går hädan så blir det normalt en liberalisering. Och alla sådana här idéer om att Ryssland inte har ett demokratiska gener så tror jag inte alls på.
Mm. Men just kring 91 så finns det ju en debatt om man verkligen lyckades klippa banden med det förgångna. Kommunistpartiet försvann men säkerhetsstrukturerna var kvar. Och det är ju en debatt som jag förstått som pågår i vilken mån de demokratiska krafterna redan från början var inkapslade då i de här gamla säkerhetstjänsterna.
Ja, jag tycker egentligen att det är rätt lätt. Man borde ha förbjudit KGB. Mm. Jeltsin var inte omedveten om det här, utan hade två tankar. Det ena var att han redan i augusti 1991 halverade resurserna som KGB hade och delade upp KGB i fem organisationer. Nu har Putin i hög grad lagt ihop dem och han har stärkt dem oerhört när det gäller resurser. Men Jeltsin var rädd, och det skriver han om i andra delen av sina memoarer, att han ville inte upprepa samma misstag som Rysslands premiärminister Prins Lvov gjorde 1917 när han upplöste den kejserliga ämbetsmannakåren. För det ledde till anarki och inbördeskrig. Så att han ansåg att det var viktigt att behålla ett något system som fungerar. Och det här är svårt i ett stort land. I de tre baltiska staterna så upplöste man det gamla KGB. Och det gjorde man rätt i. Men där kunde man göra. I Ryssland är det svårare. Mm. Jag skulle ha rekommenderat. Men det viktigaste det var att Jeltsin hade två klara idéer. Den ena var att vi måste upplösa Sovjetunionen. Vilket han gjorde med stor elegans i december 1991. Och det prisas han inte tillräckligt mycket för. Och det andra var att han ansåg att vi måste lösa den ekonomiska krisen. Och därför så utnämnde han då en strålande reformregering. Vad han inte förstod, det är att det går inte att göra ekonomiska reformer om man inte har ett politiskt mandat. Och det politiska mandatet som han hade, som har blivit vald till rysk president med 59% majoritet den 12 juni 1991 var inte tillräckligt, vilket han trodde då, utan vad som behövdes det var att Jeltsin trodde att han kunde styra med dekret. Det går aldrig. Och man måste anta hundratals reformlagar, och det kan enbart ett legitimt parlament göra. Och därför så skulle Jeltsin ha upplöst det ryska parlamentet som var halvdemokratiskt i oktober eller november 1991 när han fortfarande hade makt att göra. Och så det tredje som borde ha gjorts, det är att väst skulle ha gått in och stött med pengar som man gjorde i Baltikum, som man gjorde i hela Östeuropa. Det är då det blir annorlunda. Och vad vi då hävdade, den ryska regeringens vägnar, det var att det behövde 25 miljarder dollar. Och det tyckte väst var för mycket. Sen har man spenderat triljoner på Irak och Afghanistan till ingen nytta. Här var det 25 miljarder dollar som behövdes. Och då säger Bush och hans medhjälpare i Washington, nej, det är för mycket pengar. Utrikespolitik är inte populärt och blir inte omvald. Och det blev han ju inte ändå. Men det var tanken. Och med så liten visdom styrs dessvärre världen.
Och på tal om det, vi ska snart avrunda, men jag måste ändå passa på, för att du ska ju snart tillbaka från Sverige, där du är ett par veckor tillbaka till Washington DC där du bor. Och det är kanske tillämpligt det du sa precis nu också, styret, det internationella ledarskapet under Trump. Hur ser du på den utvecklingen?
Ja, jag ser det som förskräckligt. Det här påminner mig mest om Tyskland 1933. Och Trump går ju utomordentligt snabbt fram. Och flooding the zone. Den slogan som gäller, som Steve Bannon, hans tidigare medhjälpare, har satt upp. Och de dundrar på. Republikanerna har knapp majoritet i bägge kamrarna i kongressen, och de är livrädda för att bli utmanade i primärval utav Trump-kandidater, så de lyder. Och högsta domstolen lyder. Så att de här två kontrollfunktioner som borde finnas, de hjälper inte. Och media, en stor del av media stödjer Trump, och den andra delen utsätts nu för utpressning genom fullkomligt ohemula defamation saker som tas upp i, så att den ena efter den andra betalar cirka 15 miljoner dollar till Trump. Och det här går till hans presidentbibliotek. Och det här är då en stiftelse som kan betala ut pengar till familjen. Så att det är en ren korruptionsvända som håller på. Härva som håller på. Och Trump gör nu ungefär $1 miljard i månaden på olika korrupta affärer. Framförallt på krypto, men även på annan. Så att vi har aldrig sett en sådan ögonfallande öppen korruption. Och det här är enbart att ta all makt. Och dessvärre är demokraterna alldeles handfallna. De vet inte hur man ska svara på den här, de här grova lögnerna som hela tiden kommer fram. Trump säger knappast ett ord som är sant. Och de som ligger närmast honom, eller alla som han har utnämnt, tvingas då att ljuga, annars sparkas de.
Då ställer jag samma fråga som när det gäller Ryssland. Finns det hopp för att USA ska kunna hitta en bättre väg?
Det är mycket svårt att se nu, men vi kan ju se att USA isolerar sig väldigt snabbt i utrikespolitiken. Och till exempel när det gäller protektionismen, så är det ingen som tar efter. Möjligen Mexiko gör det, men annars ägnar sig alla andra länder åt friare handel, och USA spelar inte så stor roll i världshandeln. Dess import är bara 14% av BNP, så att, och ekonomin går sämre. Tillväxttakten har fallit med hälften redan i år, och det här kommer säkert att gå värre, för den här typen av extrem protektionism är mycket kostsam. Och Trump går emot all kompetens. Jag rekommenderar ingen att åka till ett amerikanskt universitet nu. Och när det gäller utlänningar som inte är amerikanska medborgare, så anser jag att det är farligt att åka till USA. För man vet inte vad som kan hända. Och de amerikanska myndigheterna gör ju precis vad som helst nu på order utav Trump. Så rättssäkerheten har försvunnit.
Vad är liksom den främsta känslan du har inför detta? Är det sorg eller vrede eller frustration? Eller vad är det som...
Sorg.
Det är sorg. Mm. Ja, den är vi många som delar. Man kan väl säga så här att det som vi har i omvärlden nu jämfört med vad man inte hade i Moskva på 80-talet, det är ändå makroekonomisk kunskap, vilket kanske är svaret på att vi, många länder ändå har markerat att vi avser inte att följa med i detta.
Ja, och vi har, om du ser på Europa så har vi nu ett omedelbart försvarsfråga där vi förlitar oss till det amerikanska kärnvapenparaplyt som nu är fullkomligt opålitligt. Men jag tror inte att ryssarna kan använda kärnvapen hur som helst för att det blir allt för många negativa följder för dem själva. Och därför är jag inte så rädd för det. Det är mycket olika bedömningar bland folk som sysslar med utrikespolitik. Och jag tror att snart så kan Europa stå upp själv. Och Trump ger ju nu absolut ingenting till Ukraina. Och det är uppenbart att han stöder Putin, men han kan inte riktigt säga det offentligt på grund av att en majoritet i det republikanska partiet stöder Ukraina. Både bland väljarna och bland kongressledamöterna. Men vad som nu har hänt det är att de amerikanska vapenleverantörerna är knappast närvarande i Ukraina. Och är man inte på slagfältet i Ukraina så kan man inte bara producera moderna vapen. Utan vad vi har sett i år det är att aktiepriserna på de stora europeiska företagen, till exempel Saab, har fördubblats eller fyrdubblats. Medan de amerikanska rustningsföretagen som är helt byråkratiserade på grund av Pentagon står still och blir allt mer irrelevanta. Financial Times har just publicerat att Patriot missiles är inte längre effektiva mot de ryska raketerna. Och det har varit vad ukrainarna har varit mest intresserade av. Men under september så rapporterar man nu att bara 6% av Patriot missiles har varit effektiva. Så att vad som sker det är att amerikanska vapenproducenterna håller på att bli relevanta. Medan de europeiska snabbt kommer fram, ledda av de ukrainska.
Det är i sanning en ny värld och jag skulle kunna sitta med dig resten av dagen känner jag. Men tiden har runnit iväg. Så jag vill tacka dig så mycket för att du kom och var med oss här idag. Det har varit Anders Åslund som har varit gäst idag, aktuell med boken Sovjet som det verkligen var, utgiven på Medströms bokförlag. Stort tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller förslag på vad vi ska podda om framöver så mejla till ledarsidan @svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström och jag heter Tove Livendal.